Snart är han här. Snart är han här. Snart kommer Jesus igen. Snart är han här. Snart är han här. Snart kommer Jesus igen.
Till de tonerna önskar dig välkommen till programmet. Vi ska tala om det profetiska ordets tillförlitlighet, både inför när Jesus kom första gången och hans tillkommelse. Som grund för budskapet så vill vi ännu en gång läsa från Apostlagärningarnas andra kapitel och 25:e vers. Ty David säger med tanke på honom, med tanke på Jesus: jag har haft Herren för mina ögon alltid, ja, han är på min högra sida för att jag inte ska vackla. För den skull gläder sig mitt hjärta och min tunga fröjda sig, och jämväl min kropp får vila med en förhoppning, den att du inte ska lämna min själ och dödsriket och inte låta din helige se förgängelse. Du har kundgjort mig livets vägar. Du ska uppfylla mig med glädje inför ditt ansikte. Mina bröder, jag kan väl fritt säga till er om vår stamfader David, att han är både död och begraven. Hans grav finns ju bland oss ännu idag. Men eftersom han var en profet och visste att Gud med ed hade lovat honom att av hans livs frukt sätta en konung på hans tron, därför förutsåg han att Messias skulle uppstå, och talade om och sa att Messias inte skulle lämnas åt dödsriket och att hans kropp inte skulle se förgängelse. Denne Jesus har nu Gud låtit uppstå, därom kan vi alla vittna. Och sen han genom Guds högra hand har blivit upphöjd och har Fadern undfått den utlovade helige anden, har han utgjutit av det här sen och hören. Ty inte har David farit upp till himmelen, fast med säger han själv: Herren sa till min Herre, sätt dig på min högra sida, till dess jag lagt dina fiender dig till en fotapall. Så må nu hela Israels hus veta och vara förvissad om att denne Jesus som ni har korsfäst, honom har Gud gjort både till Herre och till Messias. I denna innehållsrika text möter oss David som profet med en underbar förutsägelse om Jesu uppståndelse. Du ska inte lämna min själ åt dödsriket och inte låta din helige se förgängelse. Ja, David var profet. Och även om man inte är profet, så finns det något profetiskt över Guds folk. Vi behöver inte bli dragna vid näsan inför framtiden, utan vi kan se tydligt och klart med det profetiska ordet. Och låt mig nämna här Abraham. Det står inget om honom att han var en profet, men han var en trosman. Och som trosman, som Guds vän, så kunde inte Gud dölja för Abraham vad han tänkte göra. Utan Herren uppenbarade för honom Sodoms ödeläggelse innan det skedde. Och Abraham gick in i förbön för staden. Det fanns alltså en anledning att uppenbara för Abraham vad som skulle hända. Att föra honom in i förbönen. Och inför hans avkomlingars framtid så fick han ett oerhört ljus över vad som skulle hända. För Gud säger till honom: det ska du veta, att din säd ska komma att leva som främlingar i ett land som inte tillhör dem, och det ska där vara trälar. Om man ska förtrycka dem, så ska ske i 400 år. Men det folk vars trälar det blir, ska jag döma, sa Gud. Det profetiska ordet talar inte utifrån positivt tänkande, utan uppenbarar fakta, realiteter. Men så fortsätter Gud och talar till Abraham med denna profetiska upplysning. Men det folk vars trälar det blir ska jag döma, säger Gud. Sedan ska det dra ut med stora ägodelar. Ja, uttågets frihet föregicks av en fruktansvärd träldom. Och detta famnar det profetiska ordet, som varken svartmålar eller skönmålar när den talar om den framtid som väntar, utan framlägger det verkliga skeendet. Och ännu en sak med Abraham som han delar med David: han såg uppståndelsen. När Gud prövar honom så pass, när det gäller om att offra Isak, att vi alla står där förstummade, i prövningens oerhörda tyngd och fasa, ja, då talar Abraham om uppståndelse. Och han säger som så: stanna ni här med åsnan, jag och gossen vill jag gå dit bort. När vi har tillbett ska vi komma tillbaka till er. Han skulle inte komma tillbaka ensam, utan säger: vi ska komma tillbaka. Ty denne trosmänniska tänkte som så: inför att han skulle offra sin son, att Gud är mäktig till och med att uppväcka från de döda. Abraham och Isak, de gick båda tillsammans in i prövningens eld och vände tillbaka i segerns triumf. Och även om Abraham inte kallas för profet, så levde han i uppenbarelsens ljus från Gud och kunde möta framtiden med tillförsikt, ja, med uppståndelsens triumf. Och det kan vi också få göra. Och när vi nu går till David, så tecknar Bibeln vad en profet verkligen är och en profettjänst. Det heter: eftersom han var en profet. Ja, David var en profet och visste att Gud med ed hade lovat honom att av hans livsfrukt sätta en konung på hans tron. Ja, här möter oss det första kriteriet på en sann profet. Han visste. Och vad visste han? Jo, han visste vad Gud hade lovat. Ett annat kriterium är alltså att leva i Guds löften. Och så kommer så det profetiska seendet in. Därför förutsåg han. Det han såg var alltså inte något diffust, utan han såg på Guds löften. Och när gör man det? Jo, när man har Herren för ögonen. Han förutsåg tidernas största under, Jesu uppståndelse. Och det slöt han inte in i en dold agenda, utan talade därom och sa att Messias inte skulle lämnas åt dödsriket och att hans kropp inte skulle se förgängelse. Det är sån skillnad på Guds profet och på andebesvärjare och spåmän som viskar och mumlar. Men en Herrens profet talar alltid klarspråk och inte oväsentligheter. Det är så beklämmande och fruktansvärt med andebesvärjare och spåmän som för människor in i ett tilltagande mörker och förtvivlan, medan Guds profeter för oss ut i uppenbarelsens underbara ljus med Herren för ögonen. Och hur mörka färger än det profetiska ordet måste ta till för att teckna verkligheten, så finns det ett underbart hopp i texten. Ett ljus som bryter fram ur mörkret. Ja, liv i döden. Profeten fyller sig inte med denna världens nedbrytande krafter och tillfälliga glädjeämnen. Han vet hur kortvariga det är. Idag glädje, imorgon tårar. När han har det motsatta budskapet, idag tårar, imorgon jubelskör. Men mitt i vandringen här i Tåredalen så gör profeten det rik på källor. Utan detta källsprång, hur skulle då profeten orka med att bära det budskap Gud ger honom? Och så är det som David uttrycker det. Jag har haft Herren för mina ögon alltid. Jag är på min högra sida för att jag inte ska vackla. För den skull, ja för den skull gläder sig mitt hjärta och min tunga fröjdar sig. Det är alltså inte vältalighetens eller ordklyveriets glädjeämnen som driver profeten, utan det är hjärtat. Glädje i Herren, en uppfyllnad av glädje inför Guds ansikte. Och dock är det ingen som kan tala som profeten med sådan skärpa, med sådan klarhet, med sådan kraft som han gör när han är smord av Herren. Profetens glädje, glädjen i Gud, kommer också hans åhörare till del. En fröjd i Herren som är vår starkhet. Och låter oss få gå från kraft till kraft för att träda fram inför Gud på Sion. Profeten har ett budskap både till samtid och framtid. Och det handlar djupast sett om sådd och skörd. Var människan sår, det ska hon och skörda. Tänk att få ha ett budskap för sin samtid som bryter fram genom generationerna med pilen riktad mot Jesus. Han ställer sig alltså inte själv i täten, utan den framträdande, ja, det är Jesus. Han är smord av den helige ande, och den helige ande talar inte om sig själv, utan förhärligar Jesus. Det är alltså Guds verkets välsignande framträdande. I en uppståndelse, ja, Jesu Kristi uppståndelse från de döda. Utläggningen som ges är enastående. Så blir det när ett uppståndelsevittne i andens kraft framlägger det profetiska ordets fullbordan med Jesus. Det heter: denne Jesus har nu Gud låtit uppstå, därom kan vi alla vittna. Och sedan han genom Guds högra hand har blivit upphöjd och har fadern undfått den utlovade helige anden, har han utgjutit vad är sen och hören. Ty inte har David farit upp till himmelen, fast mer säger han själv: Herren sa till min Herre, sätt dig på min högra sida, till dess jag har lagt dina fiender dig till en fotapall. Så må nu hela Israels hus veta och vara förvissad om att denne Jesus som ni har korsfäst, honom har Gud gjort både till Herre och till Messias. Du ser omfattningen. Här lämnas inget åt sido, utan här får vi veta vad som hänt med Jesus, både här på jorden och i himmelen. Hans uppståndelse från de döda och hans upphöjelse vid Faderns högra sida. Ja, det profetiska ordet berör både himmel och jord när det tecknas ner vad som ska ske med Jesus. Och fullbordandet sker och proklameras, frambärs av uppståndelsevittnen, smorda av den helige ande. Då sitter stygnet där det ska sitta, i hjärtat. Vem kunde förutsäga något sådant? Och vem kunde fullborda detta profetiska ord? Jo, det kunde bara Gud. Märker du det goda gudsordets spets? Det profetiska ordets spjutspets. Ja, det gjorde man på pingstdagen, då Petrus med det profetiska ordets grund proklamerar att denne Jesus som ni har korsfäst, honom har Gud låtit uppstå och gjort till både Herre och Messias. När de hörde detta kände de ett stygn i sina hjärtan och de frågade: bröder, vad ska vi göra? Så kom svaret: gör bättring och låt alla döpa er i Jesu Kristi namn till deras synders förlåtelse. Då ska ni som gåva undfå den helige ande. Till er gäller löftet och era barn, jämväl dem som är fjärran, så många som Herren vår Gud kallar. Ja, det goda Guds ordet hade åstadkommit ett sår i deras hjärtan som det bara fanns en läkedom för, nämligen Jesus Kristus. Det profetiska ordet lär oss att om Herren slår så helar han upp. Och Jesu namn är som en utgjuten salva. Och du ska veta att i Jesu namn finns läkedom för hjärtesåren. Med syndernas förlåtelse i hans namn. Och så har vi det här med det profetiska ordets klarhet. Detta må hela Israels hus veta och vara förvissad om. Gud som talade till Abraham, detta må du veta vad som ska ske med din säd i framtiden. Han talar nu till Israels barn och oss alla om vad som hänt, om ett fullbordande. Om detta må du veta och vara förvissad. För frälsning är inget famlande, utan det är förvissning. Det handlar alltså om en kunskap, men mer än så, en förvissning. På huvudets vägnar så vet vi, men med hjärtat är vi förvissade. Helt underbart. Tänk att få vara förvissad om Jesu uppståndelse. Om uppståndelse och liv i Jesus. Så har vi då sagt att profeternas huvudbudskap är Jesus Kristus. Omfånget är så stort att det berör Jesu födelse, att han blev smord med helig ande och vandrade ibland oss, gjorde väl och hjälpte alla. Hans död på korset och hans uppståndelse från de döda, hans himmelsfärd och hans insättande på Faderns högra sida i himmelen. Detta är ett omfång som är oerhört och det är fullbordat allt sammans. Inget har uteblivit utan allt har gått i en fullständig uppfyllelse. Men så står vi här med Bibeln i hand och med det profetiska ordets klarhet och ser att det finns också något i framtiden som ska gå i fullbordan. Och också här centrerade omkring Jesus. Det handlar om Jesu tillkommelse. Ett profetord som står och klappar på dörren till sin uppfyllelse. Den röda tråden är inte avklippt. Den fortsätter och visar på vad som ska ske med Jesus vid hans tillkommelse. Ja, han ska själv stiga ned och ett maktbud ska ljuda. En överängels röst och en Guds basun. Och först ska det i Kristus döda uppstå. Och så ska vi då som ännu lever bli förvandlade och bli jämte dem bortryckta på skyar Herren till mötes. Och så ska vi för alltid få vara hos Herren. Ja, det är det profetiska ordet, vad som ska ske i närtid. Tydligheten är ju uppenbar. Och trösten i detta är inte en sprattlande känsla, utan det är det profetiska ordets klarhet med förvissning till oss vad som snart ska ske. Och det profetiska ordet är inte en framställning av vad som möjligen kan ske, utan det står fast från Gud och hans smörjelse. Och här får vi alltså lägga våra ytliga mänskliga tankar om vad som ska ske i framtiden åt sido, där vi kastas ut i otro och förtvivlan, och hålla oss till det ljus som uppenbaras med det profetiska ordet som pekar på Jesus, och stärkas i vårt trosliv medan vi väntar på den stora dagen då Jesus kommer. Hur viktigt är det inte att våra spekulationer får vika för profetordets klarhet? Och det sker när vi reser oss upp och upplyfter våra huvuden och ser att vår förlossning, ja, den nalkas. Vår bibel slutar med detta. Han som betygar detta säger: se, jag kommer snart. Och vi svarar: amen, kom Herre Jesus.
Snart är han här, snart är han här, snart kommer Jesus igen. Snart är han här, snart är han här, snart kommer Jesus igen, kär Gud. Snart är han här. Vilken dag det ska bli när min Jesus jag ser, när för hans fot jag faller ned, han som döden för mig led, när han tar mig i sin hand och leder mig till löftes land. I vilken underbar som du.